varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Hej och varmt välkommen till det här avsnittet. Nu sitter vi på ett hotell i Stockholm och jag får äntligen träffa Nigar Mottagi. Mm, varmt välkommen hit.
Tack snälla. Tack för att jag fick komma.
Ja, tack. Det är så roligt. Och för er då som är lite nyfikna på varför jag gör det här så är det så att jag träffade Nigar för ett halvår sedan ungefär tror jag det är. Mm. Ja. På en utbildning kring presentationsteknik. När vi var hos Elaine Eksvärd. Mm. Just det. Och då var det faktiskt så att jag hade kollat ut Nigar innan. Som en sån här liten favoritgäst som jag ville ha. Och av en slump då så träffades vi. Så att nu är jag nyfiken på att höra hennes samhällsengagemang. Och många saker som hon driver på ett väldigt bra sätt tycker jag. Så varmt välkommen.
Tack.
Det känns väldigt roligt.
Ja, tack. Det är kul att vara här. Jag är lite spänd.
Ja, det kommer gå bra. Det, ja. Det är ju lite annorlunda situation. Så här. Ofta har jag mina gäster i studion.
Ja,
då.
Ja.
Så att, nu ska vi fixa det själva.
Det blir säkert det blir bra.
Det kommer bli bra så. Jag har ju lite så här att jag brukar börja med att fråga gästen. Vem är Nigar?
Mm. Den vanliga svaret.
Ja, den vanliga.
Det där är en jättesvår fråga, men om jag ska säga vem jag är så är jag väl en person som är ganska driven i det jag brinner för. Och det kan vara olika saker, alltså genom livet har det varit olika grejer, men nu i vuxen ålder och i den här fasen i mitt liv så är jag väldigt driven i funkisfrågor. Med funktionsnedsatta och även äldres rättigheter, alltså de svagas rättigheter i samhället. För att vi har en lagstiftning som ser väldigt fin ut och som ska ge mycket stöd och hjälp. Och vi bor i ett land som är rikt nog att göra det. Men i verkligheten så är det inte riktigt på det viset. Så det är väl lite min drivkraft. Mm. Sen så tycker jag om inredning och jag älskar att sitta på sociala medier. Ja, jag är ganska lat så ingen idrottsmänniska så. Men tycker om att laga mat och ja. Alltså, bara ett lugnt liv tycker jag är jättehärligt. Mm, speciellt med tanke på att jag inte har det.
Nej, precis.
Så det blir verkligen det som blir ett unn för mig.
Och du har inget lugnt liv, säger du. Vad beror det på då?
Nej, men jag har ju två barn och en hund.
Ja,
och en man.
En hund lägger ut mycket.
Ja, och sen så bor vi i hus och då har man ju alltid mycket att göra. Och sen så jobbar både jag och min man. Mm. Men vår son har diagnoser då. Och han har intellektuell funktionsnedsättning och autism. Vilket gör att han är ganska i stort behov av omsorg och annan hjälp. Mm. All sorts hjälp. Mm. För han är inte alls, han klarar inte av det själv helt enkelt. Sen är han väldigt energisk så han vill alltid vara uppe och gå och springa och är nyfiken. Så det är mycket spring.
Mm. Mm. Mm.
Så det är inte så lugnt förrän barnen har somnat om man säger så.
Jag är ju inspirerad av dig för att du, ja men du liksom tar ett engagemang kanske från en lite annan vinkling än vad jag kanske mest är van vid då.
Mm.
Att du också vågar utmana och prata om det här som kanske kan upplevas jobbigt och att livet, men precis som du säger, att det inte alltid bara är en dans på rosor utan det finns möten som vi alla har på olika sätt då. Mm. Men du också kan lyfta det och berätta om det. Och jag tror att många uppskattar det. För man känner igen sig i det.
Mm.
Är det något medvetet val du har gjort där?
Alltså jag är ju ganska rak och tydlig i min kommunikation. Mm. Och det kanske inte alltid uppskattas. Men jag känner att när jag fick ett barn med diagnos. Så var jag väldigt ensam. Ingen i min omgivning hade det. Och då var inte jag aktiv på sociala medier.
Nej.
Så jag var väldigt ensam i det nya livet, trots att jag hade haft jättemånga omkring mig som hade fått barn i samma veva.
Mm.
så kände jag mig nästan ensammare. För att jag också hade fått ett barn som inte alls följde någon norm.
Just det.
Och sen så började jag hitta sociala medier och sen så började jag hitta andra föräldrar som har barn med diagnos och började känna lite i början så här samhörighet. Men sen omvandlades det ganska snabbt till att jag fick jättemycket ångest för jag såg att många skrev att de var väldigt nöjda. Alltså, om inte vi hade fått det här barnet så hade vi aldrig kommit till det här livet och jag skulle aldrig byta ut mitt barns diagnoser och det kändes som att alla tyckte att det var frid och fröjd och det var nästan lite kul och jag fick en dikt av habiliteringen. Bara, ja, det kanske var dina förväntningar som var fel. Och nu är detta den nya verkligheten. Och det handlar om acceptans. Och jag minns att jag nästan blev provocerad av det. Och ledsen. Och kände mig väl ännu ensammare. För att då kände jag inte ens i min egen grupp. Hittade jag någon samhörighet. Är det fel på mig? Är det jag som inte har rätt känslor? Alltså mammakänslor som jag borde ha. Men då började jag skriva liksom utifrån mina känslor att nej, jag tycker det här är skit. Alltså jag tycker det är skitjobbigt. Vi har varit vakna nu i 2 veckors tid och men typ började belysa ganska jobbiga känslor som jag hade. Och då hittade sådana som mig till mig.
Ja.
Och det var så jag byggde upp min community för att då fick jag personer i samma state of mind eller vad man ska säga. Alltså som... Och det var många som skrev till mig på DM, alltså inte öppet i kommentarerna. Nej, bara tack för att du vågar belysa detta. Jag trodde jag var ensam. Mm. Jag har alltid haft skuldkänslor för att ha känt så här. Och också utifrån den rollen jag har i arbetet. Mm. På den tiden jobbade jag som kurator på vårdcentral och hade samtalsstöd med patienter. Och vissa patienter var personer som har barn med diagnos. Det var inte min mål, alltså inriktning, men det var så i vissa fall. Och jag märkte liksom hur i det trygga rummet så vågade många öppna upp sig. Men, och så berättade de då också att ibland vänner och anhöriga vågar inte jag yttra de här känslorna för att jag är rädd för att dömas eller att folk ska tro att jag inte älskar mitt barn. Så att jag tänkte väl att ja, det var nog ett medvetet val sen.
Mm.
Till en början var det inte det, men sen var det så här, nej men... Vet ni, jag ska belysa både det som är jobbigt och det som är bra.
Precis, för du belyser ju också det som är bra och roligt och ja, också. Ja,
exakt. Och det har ju lite satt käppar i hjulet för mig också. Att jag har det bra också, att det inte bara är dåligt. Men ja, jag tycker att det är viktigt. Och det blev väldigt tydligt för mig när vi skulle söka insats för våran son första gången. Och så belyste jag liksom hur den processen hade gått till för... Eftersom jag är socionom i grunden så visste jag att det var massa felaktigheter i utredningen. Alltså det var inte moraliskt korrekt, även om det rent lagligt var okej, så var det mer varför? Varför väljer ni att göra på det här viset när det är så mycket som tyder på motsatsen? Mm. Och då vet jag också att många skrev till mig och skulle tipsa mig och så skrev de så här. Men du, nästa gång när du ansöker, berätta inte att du liksom var ute eller... sminka inte dig, du måste se lite du vet, så här sliten ut och för de dömer och städa inte jättemycket hemma om de ska göra hembesök. Och för mig var det bara så här, men ursäkta. Ja. Alltså du vet, sånt där provocerar ju mig jättemycket. För jag, även om det straffade sig för oss att jag inte följde de råden, nu vet jag inte, vi kanske hade fått avslag ändå.
Mm.
Men jag följde inte råden, det var städat. För när någon kommer hem till mig så städar jag. Även om det är en handläggare från Försäkringskassan. Mm. Och jag fixar till mig även om jag inte sovit en hel natt.
Mm.
Jag kommer inte komma ner i pyjamas och liksom håret i tofs.
För det är inte du.
Det är inte jag.
Nej.
Oavsett hur min livssituation ser ut.
Mm.
Så då började jag skriva om de grejerna också. Att jag försökte liksom tydliggöra och liksom bara duka ut för alla och förstå att... Ditt barns rättigheter har ingenting att göra med hur du ser ut eller hur ditt hem ser ut. Om ni har ett lyxigt hem, om ni har pengar på kontot eller om du tycker om att festa någon gång ibland. Det har ingenting med det att göra. Ditt barns behov är fortfarande samma behov oavsett hur ditt barns omgivning ser ut.
Ja, precis.
Och det är liksom det som har varit lite... min drivkraft nu på senare tid. Att nej, jag tänker inte... anpassa mig detta. För om jag vill skapa en förändring, då behöver jag belysa var problemet ligger.
Ja.
Jag kan inte ställa mig i samma... Jag kan inte anpassa mig efter de här bristerna för att få en rättighet. Och sen så kommer det aldrig ske en förändring.
Nej.
Och ja, det är väl lite det som är drivkraften. Mm. Det var ett jättelångt svar på en jättekort fråga.
Nej, men jag
fråga.
Tänker också att det du bland annat har beskrivit nu så tycker jag också att det handlar ju inte om att du inte tycker om ditt barn. Utan att det handlar om i så fall det här med sorg. Att det inte har blivit som man har tänkt sig. Och det är lite det du beskriver nu också gör.
Ja.
Och det tycker jag är så fint för att... Att våga säga att det är tufft, att det är utmaningar och alla de här grejerna, det måste man våga.
Ja.
Tänker jag också, för det belyser ju annars så blir det någon, för det har vi ju alla.
Ja, precis. Ja. Och det är det som blir lite störigt för mig. För att när en mamma som har ett barn, det finns en föreställning om att barn som har diagnoser, barn som liksom inte följer normen, de är inte älskade på samma sätt. Det finns den, för folk tror inte att man älskar det barnet. De tror att bara gud, typ, nu har ni en börda i ert liv. Lite stackars er som fick ett sånt barn. Men folk fattar inte, man älskar det barnet ännu mer. För att det är så oskyldigt och det är så, han kan inte försvara sig själv. Jag är liksom hans sköld. Och han är mitt barn oavsett hans sätt att vara eller inte vara. Och när man belyser då att fy fan vad jobbigt det är med Nidos diagnoser eller de här svårigheter han har. Men det jag tänker, det är mer att det finns normativa föräldrar kan lätt säga så här, Lisa är på sån trotshumör och det är så jävla jobbigt och när hon slänger sig i butiken och trotsar och alla kollade och svettet rann och det var en kärring som kom fram och så sa att jag måste uppfostra mitt barn och du vet, normativa föräldrar gnäller om normativa barn. Normativa föräldrar lägger ut bilder på sina barn när de sitter på pottan, när de har glass i hela ansiktet. Normativa föräldrar kan sitta på en restaurang och barnen kan skrika och kasta mat utan att någon höjer på ögonbrynen. Men så fort ett icke-normativt barn eller en förälder till ett icke-normativt barn skriver eller tycker eller känner på samma vis eller gör på samma vis, visar bild på barnet på sina sociala medier, då helt plötsligt är det jättefel. För att de ska inte synas, man ska gömma de här barnen, man ska inte visa dem, det är ingenting att skylta med. Det jag tänker är att om jag jämför ett litet barn som har glass i hela ansiktet med ett barn som inte kan kontrollera munnen och det rinner liksom saliv. Hur en sån förälder kan få kommentarer av att jag är väldigt obekväm med att se bilder. När du lägger ut sådana bilder som hänger ut ditt barn.
Ah.
Man hänger inte ut sitt barn. Nej. Det är mitt barn i hans sätt att vara.
Ah.
Mitt barn har blöja. En period hade ni lokala fläckar i huvudet för att han självskadade. Och det var många som skrev bara, jag blir väldigt obekväm att du lägger ut bilder på Nido när man ser hans fläckar. Och för mig var det, men... Alltså, det är så han ser ut. Det är mitt barn. Han får se ut att vara exakt... Alltså förstår du? Jag hänger ju inte ut honom genom att bara visa honom i den... Så som han är. Självklart inte om han gråter eller... Du vet, är i en situation som inte är okej. Men jag tycker bara att den här jämförelsen... att folk behöver reflektera över varför man är mer accepterande mot normativa... mot icke-normativa och att det har med föreställningen att göra att de här barnen faktiskt inte är älskade och föräldrarna känner på samma vis.
Ja.
För många gånger kan folk prata med mig som att jag tycker som dem om Nido.
Ja.
Vi hade någon barnvakt en gång som när hon skulle lämna över så sa hon att alltså han var skitjobbig idag. Alltså du vet, alltså han bara, han var jättejobbig, han bara gnällde och var jättetrotsig och hon trodde liksom jag skulle bara, jag vet precis.
Ja.
Alltså för mig blir det så här, det är mitt barn du pratar med, du ska inte, vadå han var?
Ja.
Och du vet, det var att prata över huvudet på honom som att han bara var ett objekt att passa och inte faktiskt mitt barn. Och det är många situationer som man hamnar i där man känner av den tanken hos personer liksom när man får frågor som bor han fortfarande hemma och fy fan vad jobbigt för er eller skönt att jag har friska barn alltså du vet lite som att
Nu är du inne på det här med kommentarer och det som du också fick i sociala medier då för många år sedan. Och det var egentligen så jag började liksom få nys om dig. Och det var ett konto som hette Sa du precis. Kan du berätta lite om det? Vad det är för någonting?
Ja, alltså det är ett konto där vi...
Ett Instagramkonto ska vi säga då.
Ja, ett Instagramkonto där jag belyser. Det är precis vad namnet säger. Sa du precis? Det är den här initiala chocken man får när någon säger en dum kommentar. Där folk skickar in kommentarer som de har fått kring funkofobiska uttalanden. Om de har bevittnat det eller själva liksom... Ibland är det folk som själva har sagt det faktiskt, som har skrivit in. Och så lägger jag ut det för att folk ska se att i vårt samhälle så finns det väldigt många som uttrycker sig väldigt fel. Och det hela började ju med att jag själv hade fått ganska många.
Ja, det var så det började.
Ja, exakt. Jag hade själv fått ganska många sådana kommentarer. Och kände att om jag har fått så har väl säkert andra också fått. Så de första inläggen var ju min och en väns kommentarer som vi hade fått för våra barn. Och sen började det ramla in. Folk bara, ja men det här är ju som när jag fick höra det här. Ja, på den vägen är det.
Du har några exempel här. Ska vi...
Ja.
Du kan få...
Det är den första och sen
ska kan man se lite vad, ungefär vad det handlar om då. Ja. Inte kan väl din son ha autism? Han som är så söt. Ja. Och nästa. Fick höra när vi gick ut med att vi var gravida. Ska ni verkligen skaffa ett barn till? Tänk om hen blir likadan som sin storebror. Och storebror då är autistisk med språkstörning. Och sådana kommentarer menar du bara kommer och flödar in liksom?
Ja, hela tiden.
Jag tycker det är helt ofattbart när jag började läsa dem. Jag spred ju det här kontot till vänner och bekanta. För jag upplever ju också en del av det här. Inte på samma sätt alls. Nej. Men jag kan ändå känna att jag kunde få frågor kring att när jag var kanske liksom, nej men det här bemötande och jag blev upprörd kanske när jag såg på något på stan eller när någon frågade, oj jobbar du med sådana eller så här, man bara, vad säger du sådär? Och det, så jag kände igen den formationen då och de kommentarerna, så att jag spelade, kolla här ser ni, här är det jag brukar prata om så här, det här sker i vårt samhälle nu. Och då tänker jag att, jag tror verkligen inte att, det visar sig också att du inte var ensam om det.
Nej,
för nu,
absolut inte.
Det har kommit in många.
Ja. Och jag tänker att många kanske tänker att det här är en nischad grupp och det är ganska smalt och det är inte många som känner igen sig i detta. Men jag skulle säga att det här uppstår i alla ställen och situationer, i alla klasser, alla arbetsplatser. Och det berör alla. Och även om man själv inte uttrycker sig funkofobiskt eller på det här okänsliga viset, så har man sin omgivning, folk som gör det. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att även de som inte är i våran värld, eller vad man ska kalla det, att man behöver upplysas och stå upp för de svaga. Eller de som inte kan stå upp för sig själva. Så jag tycker att det är liksom, jag tycker det berör alla. Jag vet att jag har varit i situationer där folk inte har vetat att jag har ett barn med diagnos. Och så har de pratat sinsemellan. Och detta kan vara inom sjukvården. Det är högt uppsatta läkare och du vet chefer. Och, som uttrycker sig så hemskt om både klienter och patienter. Och av vad som helst. Och någonstans behöver någon kanske bara förstå. Det där är nog inte okej att uttrycka sig på det viset. För får man aldrig det tillbaka återigen. Om man aldrig... bryter ett mönster så kommer det ju aldrig brytas heller. Så det är ju syftet att belysa.
Och jag tänker att det är jätteviktigt. För precis som du säger så finns det överallt i samhället. Och också även om man då inte är i våran värld eller vad man ska säga. Så behöver man liksom skapa en större medvetenhet också. Exakt. Om allas rätt till att finnas till. Allas lika värde. Och det handlar ju mycket om det också, tänker jag.
Ja, absolut.
Att det ligger mycket i hur vi uttrycker oss. Även om inte det är det viktigaste så är det ändå någon form av vi lägger någon form av värdering i det.
Exakt.
Men det kontot har inte varit så aktivt ett tag nu?
Nej, nu var det väl ett tag. Nu har jag startat igång det igen. För att jag har fått lite tid till det. Men det blev pausat ett tag för att... men det var väl mycket med livet i övrigt för min del. Och sen så har jag varit ganska aktiv på mitt egna konto. Där jag har belyst det här andra som jag berättade om. Liksom strukturell... problematik kring LSS-frågor och äldreomsorg och så.
Mm.
Och sen också bara belyst vissa saker som kanske inte är självklara för alla. Till exempel, nej men det här med, jag fick en anonym kommentar, eller jag har fått några stycken elaka kommentarer.
Mm.
Att ja men det märks att du bara vill festa och det är så mycket glow och glamour i ditt liv och du kanske ska ta hand om ditt barn istället och du bara klagar på LSS och du vill att någon annan ska ta hand om ditt barn. Och du vet, det för mig blir väldigt, det blir så provocerande för jag känner mig så orättvist behandlad.
Mm.
Jag känner typ att det jag belyser med LSS och sånt, det hade jag kunnat belysa även om jag själv inte var i den här världen.
Mm.
Det har ingenting med mitt levande att göra. Jag belyser för att alla ska veta hur det funkar, vad lagen säger, vad handläggare gör och hur verkligheten ser ut.
Mm.
För de tre går inte ihop. Och sen så att jag ibland då undrar mig, jag blir bjuden på, ja men vet, på gal och jag har blivit bjuden på gal och tack vare mina konton att jag har belyst så har jag ju blivit uppmärksammad också för de här, som att komma hit. Ja. För mig är detta jättefint och stort. Så jag tror att folk tänker att antingen så har du ett barn som är svår och då ska ditt hem vara slitet och du ska vara sliten och du ska göra allting själv och du ska inte klaga. Då kanske du kan få hjälp. Men om du har ett barn som du påstår kräver mycket men du samtidigt är ute och spelar in en vlogg och sen är du på en annan gala en annan gång och sen så har du en drink i handen en tredje gång. Kom inte här och säg att du ska få hjälp från kommunen. Och det är så många saker att bemöta i det. Mm. För att dels så handlar det om att det är så orättvist när man har en funktionsnedsättning. Mm. Att för det första har du inga fria.